Välkommen kära lyssnare. Det här är andra podcasten av Råns vattenråd i Skåne som nu faktiskt heter Råcast, vilket jag tycker är roligt. Och med mig idag så har jag Anna Olsson som har länge jobbat i Kävlinge och Råns vattenråd i Lund och som har vunnit Hav- och vattenmyndighetens vattenpris Sjöstjärnan 2015. För sina insatser och som två år tillbaka jobbar nu som vattenplanerare i Helsingborg. Välkommen Anna.
Tack så mycket.
Och då får du första frågan som alla får och det är hur kom det sig att du jobbar med vattenfrågor? Vad är det som driver dig eller kanske du har ett minne som fick dig att tänka jag vill jobba med vatten eller något sånt?
Ja, för mig var det på gymnasiet som det här intresset vaknade. Då var det framförallt ett intresse för havet och det gjorde att jag utbildade mig till marinbiolog. Men under utbildningen så var det en särskild kurs som jag minns speciellt som kallades Från land till hav. Och då blev jag mer och mer intresserad av hur allting hänger ihop. Vad vi gör på land och i våra vattendrag och sjöarna även påverkar havsmiljön. Så efter det så läste jag vidare limnologi också, läran om sötvatten. Och att vi har vatten av god kvalitet, det är så väldigt viktigt. Det är vårt viktigaste livsmedel, det är grunden för allt liv. Och det är viktigt att vi tar hand om vårt vatten för framtida generationer.
Precis, det hänger ju ihop och då har du ju liksom båda delar. Det är ju imponerande att du har både marindelen och limnologidelen. Det kanske inte så ofta att någon har båda delar i sin utbildning. Och så har du jobbat i Kävlinge och Svartenråd och Höj och också har det var Kävlinge kanske?
Ja, både och. Både. Mest med Kävlinge men en hel del med Höj också.
Både och, men sekretariaten för båda är ju i Lund.
Precis.
Och de är också bland de första vattenråden i Sverige som jag har förstått. Vi har varit tidigare här i Skåne, ska ni veta. Kan du beskriva lite hur vattenråden är organiserad just i Lund, de här två? För det finns ju lite olika upplägg hur ett vattenråd kan vara organiserat. Så hur är det upplagt där? Och kanske kan du berätta lite något om historien?
Mm. Vattenrådet bildades 2010, men redan på 50-talet så startade Kävlingens vattenvårdsförbund upp för att genomföra kontroll av ån. Och här i de här vattenråden så har man medlemmar från alla egentligen som kan ha någon påverkan på vattnet. Så att man har ju kommuner, man har industrier, man har LRF, markägare, man har fiskvård och man har naturvård med sig. Och från början så jobbade man då med den här kontrollen av ån. Men som i stora delar av resten av Skåne så försvann ju upp mot 90% av våtmarksområdena i samband med den här utdikningen man gjorde av landskapet. Det var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och det här gjordes ju för att kunna odla mer livsmedel. Man behövde en försörjansvältande befolkning. Men effekterna av det här blev ju att naturens egna reningsverk, våtmarkerna, försvann. Och transporten av näringsämnen ökade i vattendragen. Och vi har fått problem med övergödning av vattendrag och våra havsområden.
Mm.
Så i början av 90-talet så började man även fundera på om man kunde göra någonting åt det här. Börja jobba med lite åtgärder. Så kommunerna började diskutera den här frågan. Och i Höje och avrinningsområdet så var det egentligen bara kommunerna som var medlemmar i vattenvårdsförbundet. Man hade inga industrier som hade utsläpp till ån. Och där var man ganska överens. Och 1990 så kunde det här Höje projektet starta. Men i Kävlinge så var det ju fler medlemmar. Man hade industrierna med och de ville ju inte lägga sina pengar på kontroll eller på vattenvårdsåtgärder som för att minska den näringstransporten som framförallt härstammade från jordbruket.
Mm.
Men kommunerna var ju väldigt engagerade i detta. Så 1995 så startade de istället Kävlinge-projektet, men då var det ett fristående kommunalt samarbetsprojekt.
Mm.
Så det var liksom skilt från Vattenvårdsförbundet. Men sen bildades ju Vattenrådet 2010 och efterhand så lyfte man in det här arbetet med åtgärder och vattenförvaltning i Vattenrådet också. Mm. Eller förlåt. Man lyfte in åtgärdsarbetet och recipientkontrollen i Vattenrådet.
Mm. Okej, okay. Så vad skulle du säga är Vattenrådets huvuduppgift eller huvudsyssla idag?
Om man tittar på vad finansieringen går till så går ju de stora medlen till åtgärdsarbetet idag. Mm. Så det är ju där vi sätter in de största insatserna i Vattenrådet. Och det är framförallt inom skånska Vattenrådet ser det ut så här. Och då har man ju kommunerna som bidrar med en grundfinansiering i Vattenrådet. Och den kan ju användas då för att söka pengar så man kan växla upp de här, den här grundfinansieringen med olika bidrag.
Precis, så det är enligt min erfarenhet är det är inte det allra vanligaste att det är upplagt på det sättet att man just har den här trygga finansieringen. Det är ganska, jag vet inte, det kanske har förändrats under åren, men när jag jobbade i Kalmar så var det ganska speciellt att ni hade lagt upp det så i Skåne och i Lund och också i Rån. Åren är ju också ganska lik höjeår då, eftersom vi har också mest, eller enbart jordbruk, vi har inga nämnvärda industrier. Så det kanske är en gemensam nämnare som också gjorde att båda vattenråden har en lång historia. Kan jag tänka mig att det är färre medlemmar som är med. Om vi nu pratar vattenvård i Skåne, vad skulle du säga, vad är våra utmaningar här som kanske skiljer sig från övriga Sverige?
Ja, Skåne är ju en väldigt expansiv region. Vi har ett högt exploateringstryck i många områden i Skåne. Och sen har vi också Sveriges bördigaste jordbruksmark. Så det gör att det finns en väldigt hård konkurrens om marken. Och det här innebär ju också att vi har en stor påverkan på våra vatten. Så det är ju väldigt viktigt att vi arbetar tillsammans för att nå en god vattenkvalitet och få en god livsmiljö i våra vatten.
Mm. Precis, och vi är ju kanske Sveriges brödkorg, om man skulle använda ett engelskt uttryck, breadbasket. Men då skulle man ju kunna säga, ska vi inte bara odla mat i Skåne och låta allt annat vara? Är det värt att bedriva vattenvård i Skåne, i Sveriges bördigaste region?
Det är ju klart att man ibland känner att man kämpar mot vind.
Mm.
Men medvetenheten om vatten och hur beroende samhället är av en god vattenkvalitet, det har ju ökat väldigt mycket de senaste åren. Och i grund och botten så tror jag att vi alla vill lämna efter oss en god miljö till nästa generation. Och eftersom vi har en så stor påverkan på våra vatten här i Skåne så är det ju klart värt att arbeta med vattenvårdsåtgärder här. Och varje gång man har slutfört en vattenvårdsåtgärd så, och man ser liksom hur snabbt djur och växter etablerar sig i den här nya miljön, och då känner man ju att det är verkligen värt allt det jobb som man lägger ner på det här.
Precis, och vi har ju också kanske Sveriges artrikaste djur- och växtliv, just för att vi är sydligast och det är andra förutsättningar. Och så tycker jag ju att att när vi påverkar mycket så måste vi också jobba med det. Det blir lite svårt att peka på Polen och andra länder när vi inte städar framför egen dörr. Och här är det kanske som svårast att göra någonting, men här är det också viktigast, tycker
Precis.
Jag. Varför är det då viktigt? Vi kanske har pratat om det, men det är fortfarande bra att gå in på det.
Sveriges, särskilt Skånes vatten, är ju som vi har pratat om kraftigt påverkad av den här markanvändningen som vi har i avrinningsområdena. Och arbetet med vattenvård är viktigt för att kunna nå miljömålen, för att vatten har bra kvalitet. Och som jag sa innan, så det vi gör nu, det är ju det arv vi lämnar till nästa generation. Vi måste ta ansvar på den påverkan vi har idag och som vi har haft tidigare på våra vattenmiljöer.
Precis. Och det blir ju, alltså, om jag tänker det, förra veckan, det gick lite under i Ukraina-krisen, men det kom den senaste IPCC-rapporten som då påpekade speciellt att man ska återställa så mycket och bevara så mycket natur som möjligt, och att just sån här blågrön infrastruktur, alltså vattendrag med en grön remsa på båda sidorna. Att det pekades ut som speciellt viktigt också för stadsklimat och klimatanpassning. Så det verkar ju bli allt viktigare att vi jobbar med de här frågorna. Eller vad tänker du?
Jo, nej, men det är sant. Vi måste ju fortsätta arbeta med både blåa och gröna värden. Både i staden och på landsbygden. Så att vi knyter ihop olika miljöer och får möjlighet för djur och växter att sprida sig i sådana här spridningskorridorer. Och att arbeta med vattenvårdande åtgärder för att få en bättre vattenkvalitet.
Precis, precis. För just för att de här... Det har ju blivit ett modeord att man pratar om ekosystemtjänster. Och det är ju, då säger man ju att ja, det här ekosystemet, det ger oss rent luft och vatten och rekreation och pollination av våra grödor och så vidare. Men för att de ska fungera, då behövs det ett visst område. Om det är bara en liten plätt någonstans så ger det inte så mycket. Så just de här sammanhängande korridorer är ganska viktiga. Och det är, ja, det kanske, ja, eller hur ser du det?
Ja, men det är som sagt väldigt viktigt. Annars får vi ju inte den här spridningen. Att vi behöver något som knyter samman olika värdekärnor, kanske man kan kalla det. Så att det finns möjlighet för djur och växter att sprida sig.
Precis, så att de inte blir beroende på ett ställe och så händer det någonting där och så är allt borta potentiellt i alla fall. Men vad skulle du säga, hur har arbetet utvecklats under tiden? Om du tittar kanske när du började jobba och där vi är idag. Hur skulle du beskriva utvecklingen?
I början så jobbade vi ju mest med att anlägga våtmarker för att ta hand om näringsämnen från jordbruket. Nu arbetar vi med mycket fler typer av åtgärder. Dels för att hantera de här diffusa utsläppen från jordbruket, men också dagvattenåtgärder för att minska påverkan av det dagvatten som släpps vidare till våra vattendrag. Så vi arbetar med rening, vi arbetar med flödesutjämning. Vi arbetar med åtgärder för att minska påverkan av ett förändrat klimat. Och vi arbetar mycket med biologisk mångfald. Så i vattenvårdsarbetet så försöker vi arbeta med naturen och återställa de här funktionerna som har förlorats. Sen en annan sak som har förändrats också, det från början fanns det inte så mycket stöd för olika vattenvårdsåtgärder. Det dök upp något stöd ibland och som försvann igen. Men de senaste åren så har vi haft lite mer stabil finansiering. Man har kunnat få stöd från landsbygdsprogrammet för att anlägga våtmarker. Vi har stöd för lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Och sen efter de torra somrarna som var 2018-2019 så finns ju också den lokala naturvårdssatsningen, LONA, då, för anläggning av våtmarker. Och genom landsbygdsprogrammet så kan ju markägare idag även få en viss ersättning för den mark som de upplåter åt den här typen av åtgärder.
Precis, och här i den bördigaste regionen så kan man också få mest ersättning.
Ja.
när man vill anlägga en våtmark eller något liknande, en liknande vattenvårdsåtgärd. Ja, men precis. Det kanske, jag tror i början var det mycket övergödning som var fokus på, och med tiden så har man kommit på fler och fler saker som de här åtgärderna som vi gör är bra för. Och nu pratar vi om de här multifunktionella våtmarker. Jag var ju precis ute innan vi spelade in det här. Den torsdag morgonen var jag ute och talade med en markägare om ett stort projekt. Och då han är intresserad i bevattning för sin odling på torra sommar. Han förutspår att det blir... kanske torrare somrar och då vill han kunna fortsätta odla och då är det bra att ha ett vattenmagasin. Och det går ju att kombinera. Så det blir fler och fler nyttor, känner jag. Så var står du idag? Var står vi idag? Står du? Och hur ser det ut framåt? Jag tänker hur blir utvecklingen i vattenvårdsarbetet?
Här i Helsingborg så har vi jobbat i ungefär 30 år med vattenvård nu. Så vi har ju kommit en bit på väg. Men samtidigt så har vi ju ganska långt kvar att nå de utsatta målen. Inom kommunen så har vi anlagt ungefär 100 våtmarker. Men idag utgör ju vattenmiljön endast ungefär 2% av landskapet. Och det kan ju jämföras med 30% av landskapet som det var tidigare. Innan utdikningen. Och samtidigt så har vi en åkareal på 65-70% av landskapet. Vi har 20% vägar och bebyggelse. Så det här är ju en stor påverkan på våra vattenmiljöer. Och det är ju viktigt att vi arbetar tillsammans för att minska den här påverkan som vi har. Och jag tror att vattenfrågorna kommer att lyftas ännu mer i framtiden. Med den här klimatförändringen som vi har så kommer det kommer bli ännu viktigare att ha ett vatten av god kvalitet och vatten av tillräcklig mängd. Och kunna ta hand om, även när vi får höga flöden, så måste vi ta hand om vattnet och fördröja det så att vi inte får stora översvämningar. Till exempel.
Precis. Det blir, även om vi kanske här i Sverige tänker ja, att vi har kanske för mycket vatten, så har man i alla fall tänkt tidigare, och alla anläggningar är lite byggda, både när det gäller dagvatten och täckdikningen i jordbruket är ju byggda för att få bort vattnet så fort som möjligt, för att man har alltid haft ett överskott. Men det kanske inte alltid blir så, och då behöver vi kanske tänka lite mer på att magasinera vattnet och främja infiltration till grundvatten och sådär.
Vi har ju inte haft direkt brist på vatten tidigare, men vi har ju haft några somrar nu då man har sett att det blir en brist. Om man då kan magasinera vatten under de perioder när vi har mycket vatten, vilket också kommer öka under vinterhalvåret, vi kommer ha mer vatten i landskapet. Om vi kan magasinera det här vattnet och kunna spara på det och använda under torrperioder, så har vi ju kommit en bit på väg.
Jo, absolut. Så är det ju. Men du, nu jobbar du inte sen längre som vattenvårdssamordnare, utan du är vattenplanerare i Helsingborg. Den enda vattenplanerare i Helsingborg. Vad gör du där, och vad är skillnaden till innan?
Ja, jag jobbar ju fortfarande en del med vattenvård. Så jag arbetar med att anlägga våtmarker och genomföra andra typer av vattenvårdsåtgärder. Men jag jobbar ju mer inom planering idag. Så jag jobbar med planering av nya områden. Om man tittar då på vattenhanteringen i de här områdena. Jag jobbar mycket med vattendirektivet. Genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten. Så det ser lite annorlunda ut. Inom planeringen så handlar det mycket om dagvattenfrågor. Fördröjning och rening av dagvatten.
Precis, och i nästa podcasten så ska jag förhoppningsvis prata med Jon Strand, det är i alla fall inbokat. Och han har ju haft ett projekt i Halmstad, Törningeån. Och där har de ju sett att de har gjort mätningar, och de har sett att dagvatten spelar en mycket större roll för näringsämnen i vattendraget än vad man tidigare trott. Man trodde att majoriteten var jordbruk och dagvatten var försumbar. Men så är det tydligen inte, och vi börjar få upp ögonen för det. Så det är en fråga som vi behöver jobba med.
Ja, nej, men det måste vi verkligen. Som jag sa innan så består vi Helsingborg av ungefär 20% vägar och bebyggelse. Så det är klart att dagvatten också spelar stor roll. Det är en stor mängd av det totala vattnet som kommer från de här ytorna. Och för med sig olika ämnen som fosfor, olika föroreningar och metaller som leds vidare ut i vattendragen. Så det är ju verkligen något vi måste jobba vidare med.
Ja, absolut. Så det, ja, arbetet tar aldrig slut. hur kan vi bli bättre? Vad tror du är liksom det viktigaste att göra här och nu, så att vi får komma i mål?
Ja, men jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att se vatten som en resurs i landskapet och i våra urbana miljöer. Och genom att lyfta upp vattnet ytligt så tillför vi höga värden till ett område. Det är viktigt att vi strävar efter multifunktionalitet så vi får rening, fördröjning, högre biologisk mångfald, vi får de här rekreativa värdena. Samarbetet mellan olika aktörer har ju blivit mycket bättre de senaste åren, men vi måste ändå bli ännu bättre på att samarbeta för att få till de här värdena. Och när vi planerar nya områden så är det ju väldigt viktigt att vi har plats för vattnet. Och vi kan inte gå tillbaka till det landskap vi hade före utdikningen och före urbaniseringen. Men vi måste hitta ny jämvikt. Vi måste hitta nya lösningar så att vi kan få till en mer naturlig hydrologi med de förutsättningar vi har idag.
Precis, multifunktionalitet är nog det som är verkligen stundens tema, kan man säga. EU trycker ju också mycket på naturbaserade lösningar när man tittar i det här Green Deal-paketet. Då nämns det väldigt mycket naturbaserade lösningar och då är det ju att man försöker likna naturen så gott som möjligt eftersom man då får alla dessa olika funktioner plus att det kräver mindre skötsel i längden. Om man har tekniska anläggningar så kräver det ofta ganska mycket skötsel. Så jag håller med dig. Det är det vi ska jobba med. Och jag tycker ju att det är jättekul att jobba med de här sakerna idag. Jag känner att det finns en medvind som vi har. Du nämnde vattendirektivet. Och det jag ska förklara för lyssnarna, det är ett direktiv från EU som kom år 2000 och sen har blivit lagstiftning, svensk lagstiftning 2004. Och den säger att alla våra vattenförekomster, som man då säger, i Sverige, alltså vattendrag och sjöar och även grundvatten och kustvatten, att alla de ska nå god ekologisk status. Och det är en sammanvägning av både biologiska och kemiska och fysiska faktorer som man då väger in, och så ser man det här vattendraget har god status eller måttlig eller till och med dålig är det sämsta. Och där har vi lite att jobba med. Men vi är inte ensamma. Jag kollade hur det ser ut i EU. Det är alla lite långsamma. Man har väl trott i början att det skulle gå snabbare än vad det gjorde. Men själv känner jag att vi kommer på banan nu i alla fall. Eller vad är din känsla, Anna?
Ja, men vi är ju på väg åt rätt håll. Vi har ju jobbat nu länge i Sverige och ännu längre här i Skåne där de här vattenvårdsförbunden och vattenvårdsförbunden har varit igång länge. Vi har ju kommit en bit på väg, men det är fortfarande långt kvar. Så vi måste ju arbeta ännu mer intensivt med att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Målet var ju från början att man skulle nå god status 2009 för mig, tror jag det var. Som sen ändrades till 2015. Och nu har det skjutits ännu längre fram. Mm. Men man ser ju att det är inte möjligt att nå målen på så kort tid. Men vi måste ju göra vårt bästa för att nå de målen som sätts upp nu så att vi kan få en bra vattenkvalitet, en god miljö. Så att vi lämnar efter oss något bra till våra kommande generationer.
Precis, och det finns ju exempel på att det faktiskt går. Att man kan komma ner med näringsämneshalterna och få tillbaka jordlivet utan att man ska behöva ge upp på jordbruket. Så det går att kombinera och det tycker jag är väldigt glädjande. Jag tänkte fråga dig en sak till. Du har ju jobbat just i Kävlinge-Åns vattenråd, och det hade jobbat mycket med privata markägare, och det är ju vi behöver ju ha med dem på båten för att kunna göra åtgärder. Vad skulle du säga var ditt bästa tips och för ett bra samarbete med markägare ute i landskapet?
Som du säger så är ju markägarna oerhört viktiga. Vi kan ju inte genomföra några åtgärder om vi inte har någon återkomst till mark. Kommunerna äger ju viss mark som vi kan använda oss av om det är ett lämpligt läge. Men kontakten med privata markägarna är väldigt viktig. i Kävlingeåns vattenråd och Höje vattenråd så hade man ju tidigt en konsult anställd som fungerar som en länk mellan vattenrådet och markägarna. Jag tror det är väldigt viktigt att man tidigt tar den här kontakten och lägger en bra grund för det framtida arbetet. Markägarkontakterna måste få ta tid. Man får liksom inte, man kommer inte fram direkt alltid, utan man behöver lite tid för att diskutera. Och i de vattengården jag jobbar i så arbetar vi bland annat med vattendialoger där vi förstärkte det här samarbetet med markägarna. Vi bjöd in markägarna för att diskutera olika frågor. Vi hade föreläsningar och vi tittade på de olika markområdena och så fick markägarna själva komma med förslag också på vad man skulle kunna göra. Så jag tror det är väldigt viktigt att man verkligen lägger tid på kontakt med markägarna.
Jo, det håller jag med om. Och pandemin har ju satt lite käppar i hjulet för det, men vi är ju på gång nu i år, men det är i alla fall att återuppta kontakten med markägare. Vi ska ha en vattendag den 4 juni och en resa just till Life Good Stream i Halmstad den 22 april. Om det är någon markägare där ute som vill åka med på den resan så är det, kolla på hemsidan roorn.se. Där finns mitt nummer så kan ni ringa mig och så får ni gärna följa med på den resan. Men Anna, vill du lägga till någonting till vad vi har sagt så här länge?
Jag tänkte egentligen bara förstärka det här, att det är så viktigt att vi arbetar med de här naturbaserade lösningarna. Vi måste arbeta med naturen. Till exempel genom att bevara de lågpunkterna vi har i landskapet och använda dem för olika typer av vattenvårdsåtgärder eller hantering av dagvatten i samband med en utbyggnad av ett område. Men att jobba med tekniska lösningar, som du säger, det kan bli mer underhåll. Men naturen har ju redan lösningar på många av de här problemen som vi ser idag. Så att arbeta med naturen är väldigt viktigt.
Precis, och det blir ju oftast billigare för då får naturens krafter ta över. Jag tänker precis, jag var ute idag och det var ett litet vattendrag och den hade liksom börjat, i fåran hade den börjat slinga sig av sig själv. Så sådana saker händer ofta av sig själv om man bara låter det vara. Och vad vi har sett i våra tvåstegsdiken som vi har anlagt här i Helsingborg, där vi har låtit träden växa, att man behöver så gott som aldrig rensa dem. För träden skuggar och så växer inget i fåran. Så då, det är ju en tids- och energibesparing man har där när man låter naturen göra det den är bra på. Så jag håller absolut med dig och jag tackar dig så mycket, Anna Olsson, som var med oss idag, och jag tackar lyssnarna för att ni lyssnade på vår podcast. Det är jätteroligt att göra det här. Ha en så bra dag.